Välkommen att lyssna på predikningar från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ola Östervacka predikar över temat Den kämpande tron, Markus 9:17-29 i Bibeln, andra söndagen i fastan, 1 mars 2015. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Käre frälsare, du som förbarmade dig över människor som inte kunde se din segrande makt utan var fångar i sin otro. Kom till oss i ditt ord och med din ande så att vi lär oss att se på dig och på din seger över djävulen och alla onda makter. Amen. Idag har vi temat Den kämpande tron och predikotexten för den tredje årgången är från Markus evangeliets 9:e kapitel, verserna 17-29, som vi läser i Jesu namn. En i folkskaran svarade honom, alltså Jesus: Mästare, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än får tag i honom, slår den omkull honom, och han tuggar fradga och gnisslar tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade dem: Detta släkte som inte vill tro, hur länge ska jag vara hos er? Hämta honom till mig. Hur länge ska jag stå ut med er? Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom, slet den och ryckte i pojken, och han föll till marken och vred sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far: Hur länge hade varit så med honom? Fadern svarade: Sedan han var barn. Ofta hade han kastat honom i elden och i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom: Om du kan, allt är möjligt för den som tror. Genast ropade barnets far: Jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att folk strömmade till och han sa strängt till den orene anden: Du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Anden skrek och ryckte våldsamt till honom och for ut. Pojken var som livlös och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste upp honom och han stod upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade: Den sorten kan bara drivas ut med bön. Helige Fader, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. De centrala orden i texten är: Jag tror, hjälp min otro. Här finns en konfrontation mellan synden och otron som råder här i världen. Å andra sidan den tro som Jesus ger genom sitt ord. Den konfrontationen illustreras tydligt av sammanhanget som texten står i. Strax innan har Jesus varit på förklaringsberget med tre av sina lärjungar. Där hade han uppenbarat sin härlighet för dem. Det ledde till att Petrus ville bygga tre hyddor, en åt Jesus, en åt Mose och en åt Elia. Han ville stanna kvar där och behålla den himmelska upplevelsen. Men den härligheten skulle de ännu inte få leva i. Genast när de kom tillbaka mötte de motstånd och otro. De andra lärjungarna stod i kretsen av några skriftlärda och diskuterade, eftersom det fanns ett svårt fall som lärjungarna inte klarade av. Det handlade om en pojke som var besatt av en ond ande. Han fick attacker av någonting som påminner om epilepsi. Och attackerna kunde vara så besvärliga att han ibland kastades i elden och ibland i vattnet. Han var verkligen hotad till livet av den onde anden. Och den arme fadern som sökte hjälp berättade att det hade pågått ända sedan han var barn. Det här har vi svårt att förstå. Vår läkarvetenskap har för lite kunskaper för att kunna beskriva sådant på djupet. De kan beskriva symptom. Och de yttre symptomen verkar kunna förklaras med läkarvetenskapens rön. Men de kan inte förklara de andliga angreppen med mänskliga kunskaper. Men just andebesättelsen är en markering av kampen mellan Guds rike och djävulens välde. Jesus vet varför det är så här. Det är människans synd, framförallt otrosynden, som ger djävulen möjlighet att attackera honom där han går fram. Och han attackerar överallt där Guds ord predikas rent och klart. Vi behöver inte fundera på om det beror på en enskild synd då djävulen attackerar en människa. Men de hårda demoniska attacker som drog fram omkring Jesus vittnar om djävulens makt. För det är just Guds makt och särskilt det frälsningsuppdrag som Jesus kom för att utföra som väcker djävulens krigslust. Jesus förebrår sina lärjungar för deras otro. Det är otron som gör att djävulen får så stor framgång. I Jesus samtal med fadern skymtar också förebråelse mot honom för att han tvivlar. Om du kan. I vår tid framställs ofta tvivlet som något fint. Något som vi med stolthet kan berätta om. Men tvivlet är otrons kusin, eller kanske vi ska säga otrons mor. Också tvivlet härstammar från synden. Tvivel och otro är trons motpoler. Jesus framställer tron som något att sträva efter. Och som det som avgör allt. Allt förmår den som tror. Vad är tron? Det är att se och erkänna Jesus och hans makt. Att se den allsmäktige i honom som då var klädd i mänskliga kläder. Men som var Gud själv och därmed försedd med alla möjligheter att hjälpa. Han besitter makten att tillrättavisa självaste djävulen. Tron är ingen kvalitet i sig själv. Tron är blicken som riktas mot Jesus. Och det är handen som griper den gåva som han ger. Och fadern griper den handen. Jag tror, hjälp min otro. Han bekänner sin otro. Han ser att han är hjälplös. Men han bekänner att den som han har mött har den kraft som han själv inte har. Den kraften hade inte lärjungarna heller. De kunde inte bota pojken. De hade ju ännu inte förstått. Strax efter vår text berättar Jesus åter hur han ska lämnas i människors händer, hur de kommer att döda honom och att han efter 3 dagar ska uppstå igen. Sen står det så allvarligt, men de förstod inte vad han menade. Vi ser av många andra berättelser hur lärjungarna ännu hade en helt förvänd syn på sitt förhållande till Jesus. Efter att Jesus berättar om sitt kommande lidande diskuterar lärjungarna vem som var störst. Undra på att Jesus känner sig uppgiven. Hur länge ska han ha tålamod med sådana som bara tänker på sig själva och som inte förmår se honom? Vi är själva med i den skaran som tänker på oss själva, som inte har förstått vad Jesus egentligen kom för. Vårt synfält är också begränsat till vad vi själva kan uträtta. Och vi får se våra begränsningar, om inte förr, så när vi riktigt ställs inför djävulens makt. Då blir det lätt så att vi tvivlar, då misströstar vi. Då finns det all orsak för Jesus att kritisera oss för vår otro. Men Jesus har all makt. Jesus grep in. Hans lärjungar hade inte klarat av att driva ur den onde anden ur pojken. Men han, Jesus, hade makten. Han använde makten i sitt ord och talade strängt till anden. Och resultatet kom. Djävulen fann för gott att ännu en gång plåga den stackars pojken. Han rasar när han ser att hans makt är bruten. Pappan måste ha blivit besviken. Det såg ut som om pojken hade varit död. Men det var han inte. Jesus räckte honom handen och han steg upp. Det är stora saker i de här orden. Allt förmår den som tror. Ska vi verkligen kunna ta till oss det? Skulle vi förmå göra vad som helst genom vår tro? Ja, om vi menar att vi kan göra vad som helst genom vår tro, vår egen kraft, då går vi nog bet på uppgiften. Pojkens far insåg att han inte räckte till. Han ville tro, han litade på Jesus. Men samtidigt insåg han att han kom till korta. Om han såg på sig själv fanns det inte någon sån tro. Men han bad Jesus ta ifrån honom hans otro. Det är så vi också ska göra. Vi ska inte lita på oss själva, vi ska se på Jesus. Han går omkring också idag och han kan göra under. Hans ord är verksamt. Det är verksamt när vi lyssnar till Bibelns ord, till en predikan som vittnar om Jesus och när vi läser Bibeln. Det är bara genom Guds ord som han är verksam idag. Men är Jesus verksam också idag? Botar han sjuka? Driver han ut onda andar? Det finns idag en mängd helbrägdagörare som väcker stor förundran genom att de ber för människor som är sjuka och också verkar bota många av dem. Folk dras till dem i stora skaror. Och det är ju inte underligt. Om jag har en svår sjukdom, kanske till döds, och blir botad genom att någon ber för mig, skulle jag då inte tacka Gud för att ha blivit frisk? Och ligger det inte nära till hans att jag då börjar följa med den som botade mig och ansluter mig till hans grupp? Här gäller det nog att veta vad grunden är till att Jesus botar. Det är hans ord. Jesus säger visserligen i slutet av texten: den sorten kan bara drivas ut med bön. Men just här ligger uppmaningen att komma till Jesus. Det är han som är grunden, han som kan bota. I Matteus 12 berättas hur det uppstod en strid kring Jesus då han botade en besatt som var både blind och stum. En del började fundera, kanske är han Davids son. Men fariseerna menade att det var med Beelzebul, de onda andarnas furste, som han drev ut de onda andarna. De ville sen att Jesus skulle göra ett tecken. Då tillrättade Jesus dem. Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Så här är det också med människorna i vår tid. De löper efter tecken, sensationella upplevelser, helbrägda görelser. Sen finns det också såna som föraktar allt sånt. Den sekulariserade människan är som saduceerna på Jesu tid. De tror varken på änglar eller på någon uppståndelse. För båda dessa grupper har Jesus ett klart besked. Jonas tecken räcker. Det tecknet är att profeten var 3 dagar och 3 nätter i den stora fiskens mage och blev sen uppkastad på land på Guds befallning. Och Jesus säger att det ska vara likadant med honom. Han ska dödas och vara i graven i 3 dagar och sen ska han uppstå. Vi kan här emellan konstatera att det här uttrycket 3 dagar eller 3 dagar och 3 nätter, det är ett hebreiskt uttryck som i sig innefattar delar av dygn. Så att när Jesus dog på långfredagens eftermiddag så fanns det ännu kvar av det första dygnet till solnedgången. Det andra dygnet började vid solnedgången. Det slutade på sabbaten vid solnedgången lördag kväll. Och då började det tredje dygnet. Det är därför som Jesus säger 3 dagar och 3 nätter. Det är som en helhet av dessa 3 dygn eller delar av dygn. Tillbaka till det här med Jonas tecken. Det viktiga är alltså det som Jesus gjorde när han led och dog för världens synder. Och när han uppstod på tredje dagen. Det är det stora tecknet. Det vittnar nämligen om hur Jesus har besegrat djävulen och frälst oss från synden. Frälst oss från synden, döden och djävulens våld, brukar Martin Luther framställa det. För att vi ska tillhöra honom och leva med honom i hans rike. Först här på jorden i svaghet, men ändå med all den kraft som Jesus utrustar oss med. Och sen tjäna honom i evighet, i oförgänglighet och utan all den kamp som kännetecknar svaghetens tid här i stridens värld. När vi har den sanningen får vi också ödmjuka oss under det att Gud ger oss den hjälp i sjukdom och svaghet som bäst passar oss. Vi ska akta oss för att söka hjälpen utanför hans ord. Så gör vi om vi söker den i sådana sammanhang där man inte håller sig till Kristi lära, så som den framställs i Bibeln. Det går inte att vara med Jesus och samtidigt gå emot hans ord. Om det som undervisas strider mot Bibelns vittnesbörd ska vi akta oss. Då är det djävulen som försöker leda oss vilse. Den metoden använder han flitigt. Och det är en av orsakerna till att vi förmanas att kämpa trons goda kamp. Sen har vi den andra typen av attacker. Attackerna på tron genom förnuftets invändningar. Sådana har bland annat kommit just mot profeten Jona. Man har menat att han egentligen inte har funnits, eller åtminstone att han inte kunde ha vistats i fiskmagen i 3 dygn och sen kastats upp på land och fortsatt att leva. Det är omöjligt, säger man. Men just det här tar Jesus som exempel på otro. Just de människor som Jona predikade för i Nineve, de ska på domens dag döma dem som har förkastat ordet. Uppdiktade människor stiger inte fram på domens dag och anklagar. Nej, det är verkliga människor. Det går alltså fel både om vi överbetonar undren och förnekar möjligheten till under. Allt förmår den som tror, säger Jesus. Det innefattar också att under är möjliga. Det gäller inte minst att ta vara på allt Guds ord och tro det som det står. Också det som verkar så orimligt som just det vi läser om profeten Jona. Men undren behöver ha sin rätta plats. De ska underordnas och följa efter Guds ord, inte gå före eller ställas ovanför ordet. Att hitta en sund väg i det här, det är inte lätt. Därför lever vi mitt i en kamp mellan otro och tro. Otron angriper oss på alla möjliga sätt. Men vi ska svara, vi har Guds ord, som framför allt annat talar om att vi är frälsta av nåd genom Jesus Kristus. Var och en som tror och bekänner honom ska segra med honom. Därför behöver vi först undervisningen om Jesus, Jonas tecken. Och sen kan vi gå ut i kampen. Först segern genom Jesu död och uppståndelse. Sen förvissningen om att vi i dopet har förenats med honom i hans död och också uppstått med honom, så att vi med honom har besegrat den onde. Sen kan vi också frimodigt gå ut i den kamp som möter oss i världen. Alltid med blicken på Jesus. Och aldrig ensamma. Han är med som han har lovat. Här passar det bra att avsluta med en vers från en julsång. Hur underligt den låter. Han, hjälten, stred för dig striden, bröt sönder mörkrets förbund. Han, fridens furste, till friden har lagt den säkraste grund. Han, evig fader, vill vara för dig. Då får du också tro att den är trygg i all fara som har i honom sin ro. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Tack för att du lyssnat till predikningar från Sankt Johannes. Vill du veta mera, gå till sanktjohannes.info.